بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فتشفت وينوم الكتاب المبارك كتاب رياض الصالحين بوكم رياض الصالحين av Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Och vi har kommit fram till Kitab al-Adab, vilket är ett nytt stycke i boken, där författaren kommer att tala om etik och moral, beteende och vett och etikett som varje muslim ska hålla sig till. Och islam lägger väldigt stor vikt på ens beteende. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam sa innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allah sände mig endast för att fullborda människornas goda karaktär. Så en av de syften som Rasulullah alayhi salatu wassalam sändes med, det var att fullborda människornas goda karaktär. Och därför nämner ulema att det finns inte någon karaktär som klassas som god hos mänskligheten i det sunda förnuftet, förutom att islam har kommit och beordrat med denna etik och moral och karaktär. Och det finner ingen karaktär som anses vara dålig, förutom att islam har kommit och förbjudit denna karaktär. Så alhamdulillah, islam kallar till allting gott och förbjuder från allting ont. Och karaktär som ulema nämner, al-adab, är adab med Allah, ditt beteende gentemot Allah, och adab mot Rasulullah alayhi salatu wassalam, och sen adab gentemot dina medmänniskor. När vi kommer till adab, ditt beteende och karaktär mot Allah, så handlar det om att lyda Allah, att tro på Allah och att dyrka Allah och att lyda Allah och inte trotsa honom, och allt som faller in under detta. Adab gentemot Rasulullah alayhi salatu wassalam, att tro på honom, att respektera honom, högakta honom, ära honom. Och därför finner vi att Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen nämner att vi ska inte tilltala Rasulullah alayhi salatu wassalam så som vi tilltalar varandra. Du ska inte säga Muhammad. Du ska säga vad? Ja Nabi Allah, ja Rasulullah. Tilltala honom med högsta respekt. Och till och med Allah i Koranen, ulema nämner att Allah subhanahu wa ta'ala, när han tilltalar profeterna, han säger ja Adam, ja Dawud och så vidare. Men det finns ingenstans i Koranen att Allah säger ja Muhammad. Utan Allah upphöjer honom och säger ja Nabi Allah, ja Eyyuhan Nabi, ja Eyyuhan Rasul. Tilltalar honom med de vackraste och finaste egenskaperna. Så man ska ha adab gentemot Rasulullah alayhi salatu wassalam. Genom att man hör hans namn så säger man sallallahu alayhi wasallam. Man ska ha respekt gentemot honom genom att följa hans sunna, inte hitta på nya saker i islam. Och sen kommer vi till adab, ditt beteende gentemot dina medmänniskor. Och det är det som vi inshallah kommer att fördjupa oss i. Och där har vi adab gentemot dina föräldrar, som har kanske den största rättigheten av levande människor idag. Din adab gentemot al-ulama, de lärda, de som sprider islam, som har en stor fadl, en stor dygd över dig, de som lär dig religionen, kallar dig till Allah subhanahu wa ta'ala, lär dig halal och haram, har också en stor nivå hos Allah subhanahu wa ta'ala. Sen har vi adab gentemot dina familjemedlemmar, dina syskon, adab gentemot din fru, dina barn, dina arbetskamrater och folk generellt i samhället. Så detta är några av de ämnen som vi inshallah kommer att beröra. Och att ha bra karaktär är bland det viktigaste man kan ha. Och att ha dålig karaktär är bland det sämsta man kan ha. God karaktär finns det så otroligt mycket belöning i att ha. Och vi har gått igenom detta tidigare. Kanske vi kan färska upp era minnen och fråga er, vad finns det för dygd och belöning i att ha god karaktär i detta liv och i nästa liv? Någon som har någon färgdom? Vad väger tyngst på domedagens våg? God karaktär. Ahsan. Det tyngsta på domedagens våg är god karaktär. Någonting mer? Kom igen. Nam. Rasulullah alaihissalam sa att den av er som har den bästa iman är den som har den bästa karaktären. Den mest fullbordade iman kommer med den mest fullbordade karaktären. Det är någonting mer. Vad är folket av god karaktär i nästa liv? På domedagen. De som är närmast till profeten Muhammed a.s. och de som är mest älskade till honom, de är god karaktär och mest älskade hos Allah subhanahu wa ta'ala först och främst. Och får de någonting i paradiset? Ingen som minns? Någonting med hus? Ja. Profeten a.s. lovade tre hus. Ett hus i utkanten av paradiset till den som låter bli att tjafsa även om han har rätt. Och ett hus i, yani, mot mitten av paradiset till den som låter bli att ljuga även om han skojar. Och ett hus i högsta paradiset till den som förbättrar sin karaktär. Så alla dessa hadither tyder på den enorma belöningen av god karaktär. Och också den som har god karaktär, han kan få belöningen av den som dyrkar Allah mycket. Minns ni den här hadithen? Som den som gör vad? Den som fastar och ber på natten. Fastar på dagen och ber på natten. Den som har god karaktär får samma belöning som honom. Så man ska kolla på alla dessa hadither som tyder på dygden av god karaktär. Och författaren börjar kapitlet om god karaktär med bab al-haya. Kapitlet om al-haya, blyghet. Eller att skämmas, att ha skam i kroppen. Dess dygd och uppmuntran till att ha den och att bete sig med denna haya. När författaren börjar att tala om god karaktär så börjar han med al-haya. Och då nämner ulema att det finns en orsak till detta. Och samma sak, tarib och tarhib, det börjar också med al-haya. Varför? För personen som har haya, så som han ska ha, denna blyghet, kommer att ha god karaktär. Men den som saknar haya kommer inte ha någon god karaktär. Så en förutsättning för god karaktär är att man har al-haya. Och profeten alaihi salatu wasalam har sagt: Inna likulli dinun khuluqa. Varje religion har en karaktär. Och islams karaktär är al-haya. Så den här karaktären är utmärkande för islam. Al-haya. Och den här blygheten, när man hör ordet blyg, så tänker man på att få röda kinder kanske. Ja? Att skämmas lite. Men blyghet, al-haya, är så mycket mera än detta i islam. Blyghet, som vi sa, är den mest utmärkande egenskapen i god karaktär. Blyghet är det som får dig att skämmas inför Allah subhanahu wa ta'ala. Yani skämmas att Allah ska se dig på en plats där du inte ska vara. Han vill gå och festa. Han säger, jag skäms. Ska Allah se mig på diskot? Ska Allah se mig på festen? Ska Allah se mig med alkohol? Med en joint? Han skäms, så han låter bli att synda. Ja? Han skäms för Allah subhanahu. Han skäms också för änglarna. Att de ska se honom i detta tillstånd. Han skäms för folk. Att de ska se honom i detta syndaktiga tillstånd. Så det håller honom borta från synden. Han skäms också att inte vara där Allah vill att han ska vara. Yani, vad vill Allah att du ska vara till exempel när det är tid för salat al-fajr? Han vill att du ska gå upp och du ska stå ifrån honom och be. Han skäms att ligga kvar i sängen och sova när det är salat al-fajr. Så hans haya får honom att gå upp och be den här salat. Hänger ni med? Han skäms att Allah azza wa jalla har gett honom så mycket gåvor, så mycket gott, men han missbrukar dem i det som är haram. Och han tackar inte Allah för de gåvor han har fått. Så al-haya är verkligen en egenskap som driver människan till att göra gott och håller människan borta från att göra ont. Och därför sa också profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att från de visdomsord, eller från det som profeterna har lärt till sina folk, är att om du inte skäms, gör vad du vill. Den som inte har någon haya, gör vad du vill. Och då säger här ulema att det här är klander. Yani man fördömer personen. Om du inte skäms, gör vad du vill. Eller hur? Kan säga så. Har du ingen haya i kroppen, han gör vad han vill. Eller den som inte har någon skam i kroppen gör vad han vill. Att det är det som menas med hadithen. Men har man skam i kroppen så låter man bli från att göra dessa saker. Och det här vet vi, det finns vissa människor och de har ingen haya alls. Ingen skam i kroppen. Och det håller de inte. Det är inget som hindrar dem från att falla in i synder. Och därför nämnde också profeten a.s.w. att haya, blyghet och iman är länkade. Om den ena försvinner, försvinner den andra. Så har du denna blyghet så kommer du ha mera iman. Och saknar du den här blygheten så försvinner också din iman. Nah. Och författaren nämner flera hadither i uppmuntran på att ha denna goda egenskap. Och han börjar med hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam gick förbi en man från al-Ansar som tillrättavisade hans broder i islam beträffande al-haya, denna blyghet. Och då så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam: "Da'hu, låt honom vara. Fa'inna al-haya'a min al-iman." För sannoliken så är al-haya från al-iman, från våran tro. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Nah. Det fanns den här mannen från sahaba som hade haya. Och då var det som att hans kompis såg att han var typ svag. Det var något fel. Varför har du haya? Varför skäms du för? Så att han ville sätta honom på plats. Du ska inte ha den här blygheten. Ta bort blygheten. Och då säger profeten alaihissalam: låt honom vara. För att al-haya min al-iman. Al-haya ifrån al-iman. Hans egenskap är god. Och en annan hadith: låt honom vara för att al-haya khayrun kullu. Av kulluhu khayr. Det finns inget dåligt med al-haya. Men här vill jag få er att tänka på en viktig sak. Och det är: det finns en blyghet som är negativ. Okay? Det kallas för blyghet, men egentligen är det feghet. Och det är vad? Det är personen som skäms för att be på jobbet och skäms för att be i skolan. Personen som skäms för att sätta på sig hijab, kvinnan. Mannen som skäms för att släppa skägget. Och skäms för att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Någon kommer och säger: varsågod, vi gör haram. Kom, vi dricker, kom, vi röker. Han skäms för att säga nej. Ja? Den här skammen är klandervärdig. Den är dålig och negativ och den finns det inget gott i. Och det är inte det vi talar om. Det där är feghet. Det är yani, personlighetsbrist. Att man är svag som människa. Att man inte ens vågar stå upp för sin sanna religion. Och man ger efter och skäms för de som inte ens har rätt förståelse av livets mening. Allah musta'an. Och det här är helt fel och det är inte det vi talar om. Utan vi talar här om att al-haya inför Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haya i att göra gott och al-haya i att inte synda. Det är dem som vi talar om. Vi talar inte om den här fegheten. Nah. Det berättas också från Imran ibn Hussein radiyallahu anhuma att han sa till Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: al-haya la ya'ti illa bi khayr. Blyghet för bara gott med sig. Den här blygheten för bara gott med sig. Nah. Och han nämner också hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, den kända hadithen som vi känner till, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam säger att iman är ungefär 60 eller 70 grenar. Den högsta av dem är la ilaha illallah. Och den lägsta av dem är att ta bort någonting farligt från vägen. Och blyghet är en del av iman. Och denna hadith är sahih. Det finns Bukhari Muslim. Den här hadithen är jättemäktig. Här säger profeten alayhi salatu wassalam att iman är ungefär 60 eller 70 grenar. Yani, iman betyder vad? Tro, eller hur? Man ska ha iman. Iman är inte bara någonting man har i hjärtat. Vissa idag de säger: muslim, jag har iman i hjärtat. Och sen ber de inte, fastar inte, de gör ingenting från islam. Det här är fel. Iman är mycket större begrepp än så. Iman omfattar hela islam. Och iman har vissa obligatoriska gärningar som man måste ha. Du måste ha tawhid. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Du måste be dina fem salat. Det här är en förutsättning för att ens påstå att man har iman. Så iman består av många saker. Och många av islams goda gärningar beskrivs med att de är från iman. Som att be är från iman. Att fasta ramadan är från iman. Hjälpa fattiga är från iman. Att vara god mot sina föräldrar är från iman. Okej? Och han nämner profeten alaihissalam att imans egenskaper är ungefär 60-70 stycken. Okej? De som har nämnts i Koranen och i Sunna. Och vissa ulema har försökt att samla dessa egenskaper. Och en av dem var al-imam al-Bayhaqi. Och subhanallah, han kom fram till och skrev en bok som heter Imans förgreningar. Och den blev 9 volymer. Yani varje volym kanske 700-800 sidor. Mashallah. Och då han försöker samla de här 60-70 grenarna av iman. Och sen självklart han fördjupar sig i varje ämne. Men till exempel, hur vet man att någonting är från iman? Om Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen säger ayyuhalladhina amanu. Och det hör vi ofta, eller hur? Vad som nämns efter det är från iman. Då Allah säger ayyuhalladhina amanu, gör så här. Att göra den saken är från iman. Ya ayyuhalladhina amanu, gör inte så här. Att lämna den saken är från iman. Taib. Generellt igen. Och i den här hadithen så nämner profeten alaihissalam tre stycken egenskaper från de här 70 ungefär egenskaperna av iman. Och han säger att den högsta är la ilaha illallah. Grunden till våran iman, till våran tro är la ilaha illallah. Och la ilaha illallah betyder att endast Allah har rätt att dyrkas. Vi dyrkar inte någonting vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och som Sheikh Uthaymin här säger, det här ordet är det tyngsta ordet. Om du skulle väga himlarna, universum och jordarna jämfört med la ilaha illallah, så skulle detta ord väga tyngre. Det ordet som Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss med för att vi ska uppfylla det. Meningen med livet är att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Yani la ilaha illallah. La ilaha illallah är nyckeln till paradiset. Med detta ord går man in i islam. Och utan detta ord så har man ingen islam och man är fördömd att brinna i helvetet för alltid. Så la ilaha illallah är grunden till våran tro. Att endast dyrka Allah. Och det omfattar också, som Sheikhen säger, att tro på Allah. Hans namn och egenskaper och allt som Allah azza wa jall gör. Att han upprätthåller skapelsen, han har skapat allting. Han har all makt i sin hand, han är den som ger liv, han är den som tar vårat liv. Och ingen annan än Allah gör detta. Så vi muslimer lägger störst fokus på denna grund. Grunden till våran tro är la ilaha illallah. Och därför när vi också talar om imans pelare. Iman har 6 pelare, eller hur? Vilken är grunden? Vilken är den första? Att tro på Allah. Ja, ni tror på Allahs egenskaper av att han är skaparen, försörjaren, Allahs namn och egenskaper, och att Allah ensam har rätt att dyrkas. Taib. Så grunden till våran iman är la ilaha illallah. Det bästa som finns. Och sen så säger profeten alaihissalam att den lägsta egenskapen av iman, den som kommer sist i ledet, är att ta bort någonting farligt från vägen. Att ta bort någonting farligt från vägen. När han säger högsta och lägsta, då förstår man att iman, de goda gärningarna, är av olika nivåer. De är inte alla likadana. Yani, ta bort en glasflaska från vägen, det är inte som att be. Eller hur? Att be är bättre. Att ta bort en glasflaska från vägen som skadar folk, det är också bra. Men den kommer sist i ledet av goda gärningar. Hänger ni med? Och subhanallah, att ta bort någonting farligt från vägen är från iman. Det kan vara en kvist, en gren, en trasig glasflaska, någonting som stör folk, ett bananskal. Yani, ta bort någonting farligt från vägen. Vad är det som får en människa att ta bort något farligt från vägen? Är det någon som vet? Vilken känsla, vilken baktanke finns det? När du går på vägen, parken här, och du ser en trasig glasflaska, vad är det som får dig att ta bort den? Rahman! Du vill inte att barn ska komma och skadas på glasflaskan. Du vill inte att en katt ska gå där och skära upp sina tassar på glasflaskan. Och det är Rahman. Att du bryr dig om andra människor. Så du tar bort den från vägen. Och här ska man inte heller förringa och tänka att ta bort något farligt från vägen, det är den sista goda gärningen. Den är inte så viktig. Har inte profeten Muhammad a.s. nämnt att det gick en man en gång på vägen och han tog bort en gren. Den låg, hade ramlat över vägen. Han sa den här grenen ska inte störa folk. Han tog bort den från vägen. Allah förlät hans synder. Ja. Han blev förlåten då han praktiserade den minsta grenen av islam. Vad tror ni då om den som praktiserar de högre delarna av al-iman? Eller hur? Så man ska inte tänka att det här är någonting litet. Kanske den här glasbiten du plockar bort är någonting som kommer att få dig att gå in i paradiset. Eller hur? Om det är från iman att ta bort en trasig glasbit från vägen, vad tror ni då det är att kasta en glasflaska på vägen? Halal, haram, synd eller god gärning? Synd, det är haram. Eller hur? Att ta bort den är en god gärning. Att kasta den är en dålig gärning. Och det här är viktigt. Tyvärr man finner här i orten att folk kastar. Han dricker sin läsk, han kastar den. Ännu värre, han står sönder buss, vad heter det? Buss. Ja, busskuren. Vad är det sorgligt att se, du kör förbi och det alla fönsterrutorna sönderslagna. Det är sjukt, eller hur? Tänk dig alla de som kan skadas av det här glaset. Alla kostnader och allt. Bara onödigt. Den här skydda mot vinden, det kommer andra att få inget skydd mot vinden. Men vad har du tjänat på att slå sönder den här busskuren? Vad finns det för nytta? Det är brist på intellekt. Så muslim ska inte smutsa ner, kasta skräp, kasta farliga saker på vägen. Muslimen ska vara den som tar bort, den som hjälper folk. Taib. Och en till lärdom från den här hadithen. Att ta bort en farlig sak från vägen är en god gärning. Vi alla, vi går en väg till Allah. En metaforisk väg till Allah. Eller hur? Ihdina sirat al-mustaqim. Led oss på den raka vägen. Den raka vägen betyder inte en väg som du går på. Det betyder en islams väg. Vägen till Allah, vägen till paradiset. Eller hur? Att ta bort någonting dåligt från den vägen är ännu bättre. Vägen till Allah, någon kommer och försöker få dig att falla in i bid'a, innovationer. Försöker få dig att falla in i synder. Och du rensar islams väg från de här dåliga sakerna. Det är wallahi en av de bästa avgärningar. Hänger ni med? Så att det kan betyda båda denna hadith. Och sen så säger profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam, och el-haya, blyghet är en del av iman. Någonstans däremellan, 1-70, finns blyghet. Och det är en egenskap av våran tro. Den här hadithen bevisar också en annan viktig sak. Den bevisar att iman består av tro, tal och handling. Tro, hjärtats gärningar, tal och handling, agerande. Tro eller haya. Haya är inte någonting som du säger. Haya är inte någonting som du gör med kroppen. Utan haya finns i hjärtat. Eller hur? Så hjärtat har sina gärningar i islam. Att älska Allah, det är också hjärtats gärningar. Att älska profeten Muhammad alaihissalam är hjärtats gärningar. Att frukta Allah, längta efter Allah, det är hjärtats gärningar. Eller hur? Tayyib. Så hjärtat har sina gärningar. Iman, tro på Allah. Änglarna, böckerna, sändebudet. Sen har du också tungans gärningar. Vart finns det i hadithen? La ilaha illallah. Du måste uttala dessa ord. Om du inte uttalar dem så är du inte ens muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och det finns också andra gärningar man gör med sitt tal. Som att läsa Koran och så vidare. Och sen har vi kroppens gärningar. Att agera och sätta sin tro i verket. Att implementera sin tro. Och vilken av dem är detta i hadithen? Att ta bort någonting farligt från vägen. Det gör man med handen eller man sparkar undan det och så vidare. Så hadithen mashallah är ett väldigt starkt bevis på hur yani, iman har dessa olika egenskaper. Taib-författaren nämner en till hadith från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam var blygare än en ung oskuldsfull flicka i sitt rum. Om han såg någonting han ogillade så kunde man se det på hans ansikte. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Rasulullah a.s. var blyg. Och sahaba beskrev honom som lika blyg som en oskuldsfull flicka i sitt rum. Och då ser de här oskuldsfull flicka, en ung tjej som är redo att gifta sig. och inte kommit i kontakt med män och så vidare. Så hon är väldigt blyg och har den här haya i kroppen. Och att profeten Alislam var på samma sätt. Och man kunde se på hans ansikte om han ogillade någonting. Och i andra hadithen man kunde se om han gillade någonting. Hans ansikte lös upp av lycka. Och man kunde se på hans ansikte om han blev arg. Taib. Naam. Och han nämner också Nawawi att ulema säger att al-haya är en karaktär som får människan att lämna dåliga gärningar. Får människan att inte falla kort med Allahs rättigheter. Och det berättas från Abu al-Qasim Junaid rahimahullah att han sa al-haya är att se Allahs gåvor och att se sina brister. Och tillsammans så leder detta till ett tillstånd som kallas för al-haya. Så vad säger denna stora imam? Han säger att al-haya är först och främst att se Allahs gåvor mot dig. Och Allahs gåvor mot oss, de är oräkneliga. Vad inte uddu ni'mat Allah, la tuhsu. Vi kan inte räkna Allahs gåvor. Wallahi, varenda andetag du tar är en gåva från Allah. Varenda steg du tar. Din hälsa är en gåva från Allah. Din syn, din hörsel, allting. Att Allah har gjort dig till muslim. Alla dessa saker är gåvor från Allah subhanahu wa ta'ala. Och när man tänker på allting gott man har fått av Allah azza wa jall och sen tänker på hur mycket brister man har, så skäms man inför Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Man skäms inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och det leder en till att göra mera gott och att hålla sig borta från el-haram. Okej? Okay? Nej. En annan viktig sak som har med haya att göra, som vi nämnde, det är att man ska skämmas, man ska ha den här skammen i kroppen. Och det är någonting positivt och någonting som finns i människans fitra, i människans natur. Men i de här länderna försöker man sudda bort det. Ni vet, det här i skolan när små barnen ska gå och duscha. Första gången när de ska duscha, gympalärarna ska duscha nakna. Barnen vill inte. Eller hur? De vill inte, de skäms. Men de, lärarna säger du måste, det finns ingenting att skämmas för, det är naturligt och bla bla bla. Och sen, ja, ni sakta sakta, hajan suddas bort helt och hållet. Är det inte så? Men det bevisar att barnen har haja. Eller hur? Barnen har haja. De vill inte visa sig nakna offentligt. Men att samhället och omgivningen kan påverka och ta bort denna haja. Så haja är någonting positivt. Den är medfödd och lära sig också att det är en haja som man kan lära sig. Ju mer from man blir, ju mer man praktiserar islam, ju mer man lär sig om islam, om Allah subhanahu wa ta'ala, ju mer haja kommer man att få. Taib. En till sak som har med haya att göra är att, som vi sa, man ska inte skämmas för sanningen. Man ska praktisera sin religion. Folk får tycka vad de vill. Jag ska inte ha den här skammen för att praktisera min religion, utan det här ska jag göra. Du ska inte heller ha haya när det kommer till att lära dig din religion. En av de stora salaf som heter Mujahid, som var student i Sahaba, han sa att det finns två folk som aldrig kommer lära sig. Den högmodiga och den blyge. Om du går till en lärd person för att lära dig islam och du är för blyg för att ställa frågor, kommer inte lära dig. Eller du är för högmodig, se vem är jag, vem är han att jag ska fråga honom, jag är bättre än honom, du kommer inte lära dig, eller hur? Så att man ska vara ödmjuka sig själv för kunskapen och fråga frågor. Och sen vissa skäms också om du säger den här frågan är pinsam. Det finns inga pinsamma frågor. Aisha radiyallahu anha sa: "Ni'man nisa, vilka förträffliga kvinnor, ansars kvinnor. Deras haya hindrade dem inte från att lära sig religionen." Ja, de kom och ställde frågor till profeten alaihi salam som är pinsamma. En från sahabas kvinnor, jag tror var Sulaim, kommer och frågar profeten alaihi salam. Hon säger att Allah skäms inte för sanningen. Vad säger de om en kvinna som får en våt dröm? Eller hon drömmer en sexuell dröm, hon får orgasmdrömmen. Alla skäms inte för sanningen, vad säger de om henne? Han sa, hon ska göra ghusl. Han svarar. Många ser det här som pinsam fråga. En kvinna kommer och frågar en man. Fallas. Men idag är det enkelt. Idag en kvinna kan vara anonym och skicka frågan och hon kan få svar. Men frågan måste ställas. Tänk till den här kvinnan får en våt dröm och sen går hon och ber fajr utan att duscha. Hennes svar är ogiltig, eller hur? Och många ungdomar Samma sak, de börjar få såna här saker. De vet inte hur man ska duscha, när man ska duscha. Man måste lära sig de här sakerna. Skäms inte. Fråga chefen, fråga al-muallim, fråga pappa. Eller kanske pappa är pinsamt, men fråga i alla fall. Någon som kan lära dig. Kvinnan får sin period, hon är 13, 14, 15. Fråga mamma, fråga stora syster. Man måste lära sig de här sakerna. Du kan inte skämmas. Jag visste inte. De har inte vågat fråga på flera år. Och kanske missat bön, missat fasta och så vidare. Så yani, låt inte denna haya hålla dig tillbaka från att lära dig din religion. Vi ska ta ett till kapitel som är väldigt kort. Och det är kapitlet om att bevara hemligheter. Bab hifdussir. Att bevara hemligheter. Att bevara hemligheter är också viktigt i islam. Människan kan ha hemligheter. Vad är hemligheter för någonting? Att du anförtror någonting till en broder eller syster. Du säger, bror, jag behöver råd. Berätta inte för någon. Det är en hemlighet. Och de lärde sig att en hemlighet känns igen med två saker. Ett, att personen säger det här är en hemlighet. Berätta inte för någon. Hallas, då är det amanen. Du får inte berätta för någon. Två, att han säger det till dig på ett sätt där man förstår att det är hemligt. Någon kommer till mig nu och säger, bror, jag har en fråga. Jag säger okej, okay. Han säger nej, privat. Vi går iväg och pratar. Då förstår jag att den här saken är hemlig. Eller hur? Är det inte så? Eller, profeten alaihissalam sa, om en person berättar någonting och kollar, så är det en hemlighet. Genom jag säger någonting till min kompis, och innan jag säger det, jag kollar till höger och vänster. Genom att ingen hör. Bara den gesten bevisar att det är en hemlighet. Förstår ni? Och hemligheter ska inte spridas. Taif, får man ha hemligheter i islam? Det får man. Profeten Muhammad alayhi salam, han sa, sök hjälp i att utföra era viktiga saker med att hålla dem hemliga. För varje ni'ma finns det någon som avundas. Och Sheikh Albani säger att hadithen är hasan. Eller sahih. Istainu ala qada hawa'ijikum bil kitman. Yani, sök hjälp i att göra era viktiga saker med hemlighet. Vad menas med detta? En person ska göra någonting viktigt. Han ska gifta sig kanske. Och han vet att det är många som är intresserade av den här tjejen. Och många av hans kompisar, de är ogifta. Yani, det finns onda ögat, det finns avund och så vidare. Kanske inte berätta för allt och alla att du ska gifta dig med henne. Okej? Okay? Utan vänta tills du har gift dig och då kan du säga det. Någon ska göra en business. Alltså, jag hittar värsta businessen. Det är mashallah 200% vinst. Garanterad vinst. Berätta inte. Investera. Kallas. Sen när vinsten kommer, kanske berätta för någon. Eller mashallah, jag har samlat på mig 1 miljon jag har på kontot. Berätta inte, brorsan. Varför ska du berätta detta för? Det finns ingen nytta. Folk avundas. Så vissa saker håller man hemliga. Eller hur? Tills, kallas. Yani, det är offentligt. Som vi sa, killen som gifte sig, när han har gift sig, bismillah, det är offentligt, eller hur? Någon ska öppna en affär. När affären är öppen, det är offentligt. Eller hur? Någon ska bygga ett hus, huset är byggt, det är offentligt, för de som vet och så vidare. Men innan, när man är på väg att göra någonting som folk kan avundas, håll det hemligt. Berätta inte för allt och alla. Om du har någon god broder eller syster som du litar på, som måste veta, behöver veta eller kan ge råd, visst, du kan berätta. Men då kan man också säga, berätta inte till någon, håll det hemligt. Okej. Okay. Vad är beviset på att man ska hålla saker och ting hemliga i islam som man har anförtrotts? Allah subhanahu wa ta'ala säger wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Allah säger, håll era avtal, era löften, för ni kommer att frågas om era löften. Alla avtal och löften ska man hålla som muslim, så länge den andra parten inte bryter dem. Och ett av de här avtalen eller löftena, det är att hålla en hemlighet. Om han säger till mig, bror, det här är hemligt, berätta inte för någon. Kallas, det är amana. Jag får inte berätta för någon. Okej? Okay? Så att, berättar jag till folk, då är det fel. Då har jag en hycklares egenskap som inte håller vad han lovar. Utan en muslim ska hålla vad han lovar. Sen så berättar Nawawi hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där profeten a.s. säger att från de värsta av människor, från de värsta av människor hos Allah på domedagen, är en man som är intim med en kvinna och hon är intim med honom, och sen så avslöjar han hennes hemligheter. Och denna hadith finns i muslim. Vad menas med detta? Att från de värsta av folk hos Allah på domedagen, som Allah avskyr på domedagen, är en man som är intim med sin fru, eller kvinna intim med sin man. Och sen går de offentligt och berättar och säger, jag gjorde så här med min fru i sängen. Och kvinnan säger, min man, han är så här i sängen. Och jag tycker om det här i sängen och så vidare. Och tyvärr, vissa pratar på det här sättet, det är helt fel, helt oislamiskt. Och profeten Al-Islam, han liknade vid två shaitan som träffas och har sex på gatan. Och folk står och kollar på att det är lika fult hos Allah subhanahu wa ta'ala att göra på det här sättet. Vad som sker i hemmet med din fru bakom stängda dörrar, det är privat. Det ska inte komma ut till någon. Nej. Och sen berättar författaren två haditer. Eller tre. Han berättar från Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma att Umar radiyallahu anhu, då hans dotter Hafsa förlorade hennes man, ville gifta bort henne. Så Umar radiyallahu anhu går till Uthman ibn Affan radiyallahu anhu och erbjuder Uthman att få gifta sig med hans dotter, med Hafsa. Och då så säger Uthman radiyallahu anhu, låt mig tänka på saken. Och han kommer tillbaka efter några dagar och säger att jag har kommit fram till att jag inte vill gifta mig just nu. Och då går Umar till Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu och säger, om du vill så kan du få gifta dig med min dotter Hafsa. Hafsa bint Umar. Och Abu Bakr var tyst och svarade inte någonting alls. Och det här tog Umar illa upp på. Han sa inte ens nej. Han bara var helt tyst. Så Umar tog illa upp. Och då så sa Umar, jag blev mer besviken på honom än på Uthman. Och sen så kommer, eller det gick några nätter eller några dagar, och profeten a.s. gifte sig med Hafsa istället. Ja, nej, profeten var den som gifte sig med Hafsa. Och då så säger Umar, jag träffade sen Abu Bakr. Och då så säger Abu Bakr till mig, du kanske blev besviken på mig då du erbjöd mig att gifta mig med Hafsa. Och jag inte svarade dig med någonting. Och då säger Umar, ja, jag blev besviken. Och då så säger Abu Bakr, det enda som hindrade mig från att svara på dig, det var att jag visste att profeten sallallahu alaihi wasallam hade nämnt Hafsa, genom att han var intresserad av henne. Så det var inte passande för mig att nämna profetens hemlighet alaihi salatu wasallam. Men när, eller om profeten alaihi salam hade tackat nej till henne, så hade jag accepterat. Och denna hadith finns i Bukhari. Den här hadithen bevisar också många fina saker. Det bevisar att en far kan hjälpa sin dotter att hitta en rättfärdig man. Och självklart så ska ju dottern vara med på detta. Och den bevisar också att profeten a.s. var intresserad av Hafsa. Och Abu Bakr hade hört detta. Men hon hade förlorat sin man, hon hade blivit änka. Och profeten a.s. hade nämnt intresse för henne, vilket Abu Bakr hade hört. Så han går till Uthman, Uthman tackar nej på ett fint sätt, och han kommer till Abu Bakr och Abu Bakr svarar ingenting alls. Varför? För om profeten Alisam säger nej, jag vill inte gifta mig, så är han intresserad. Och om profeten är intresserad, så vill han absolut inte gifta sig med en kvinna som profeten Alisam är intresserad av. Så det var lite svårt, han kunde inte riktigt svara. Så han var bara tyst. Vilket gjorde Umar besviken. Du frågar en fråga, personen svarar inte ens. Men sen fick han ursäkten. Och här nämner också ulema en fejda. Och det är att om du gjort en person besviken, med all rätt, du har en ursäkt. Vissa säger, jag behöver inte berätta min ursäkt. Jo, berätta så att det inte förstör er relation och bröderskap. Så Abu Bakr berättade här varför han inte svarade på frågan. Och Umar radiyallahu anhu accepterade ursäkten. Taib. Och han nämner också att en person kan bli besviken på en kompis. Det händer. Vänskap, man är inte nöjd med alla 100%. Din kompis är inte felfri. Men det fick inte Umar att bryta vänskapen på något sätt. Det gärna påverkade inte vänskapen på något sätt. Alltså, gärna ge folk en ursäkt. Han kanske hade en dålig dag. Han har säkert någon ursäkt. Hitta en ursäkt åt din broder. Och Umar radiyallahu anhu blev besviken. Men sen när han fick svaret så förstod han varför Abu Bakr radiyallahu anhu inte hade accepterat. Och sen säger också Abu Bakr vänligt att om profeten Alisam tackat nej till hennes hand, så hade jag tagit henne. Vilket också gör honom glad. Sen nämner författaren hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att profetens fruar alaihissalam var samlade. Och då kommer Fatima, profetens dotter alaihissalam, kommer in. Och hon går exakt som profeten Muhammed alaihissalam. Hon tar inte ett steg annorlunda än hur profeten går alaihissalam. Och när profeten ser henne komma så välkomnar han henne och säger marhaban. Och i en hadith han ställer sig upp och pussar henne och säger välkommen. Och tar henne i handen och sätter henne på hans plats. Och i vissa hadither bredvid honom. Och då så viskar han någonting till henne som fick henne att gråta. Hon grät jättemycket. Och när han såg hur ledsen hon var så viskade han en tillgång. Vilket fick henne att skratta. Och sen så säger Aisha radiallahu anha att profeten alaihissalam sa någonting privat till dig som ingen annan av kvinnorna hörde. Som fick dig att gråta och som fick dig att skratta. Och då så säger hon, vad var det som han viskade till dig? Och då säger Fatima, jag kommer inte berätta Rasulullahs hemligheter. Alayhi salatu wassalam. Och sen när profeten alayhi salatu wassalam dog så kommer Aisha och hon säger, jag typ sätter press på dig att du ska berätta för mig vad han sa. Jag är beroende på den rättigheten som jag har då jag är hans fru. Jag är ummahat al-mu'minin. Du ska berätta vad han sa till dig. Och då så säger Fatima, nu kan jag berätta. Alltså efter att han har dött kan jag berätta vad han sa för någonting. Då han talade till mig första gången, vilket fick mig att gråta, så sa han till mig att Jibril alayhi salam brukade komma varje år och studera Koranen med mig en gång per år. Men i år så kom han två gånger. Vilket får mig att tro att min tid är kommen. Yani det här är sista året i mitt liv. Vilket då fick Fatima radiallahu anha att gråta. Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam yani att jag kommer att dö. Och så säger han fattaqillaha wasbiri. Så frukta Allah och ha tålamod. فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفْ أَنَا لَكِ. För vilken förträfflig förebild och föregångare jag är för dig. Vilket fick henne att gråta. Och sen när han såg henne ledsen så viskade han en gång till och sa, ja Fatima, är du inte nöjd med att du kommer att vara kvinnornas ledare eller de troendes ledare av denna umma? Och en annan hadith, du är den första för min familj som kommer att dö efter mig, som kommer att ansluta sig till mig. Och denna hadith finns i Bukhari muslim. Och då så sa Fatima, det här var det som fick mig att skratta. Så kolla här, Fatima radiallahu anha som var profetens dotter alaihissalatu wassalam. Mashallah, han beskrev henne här med att hon är kvinnornas ledare. Sayyidatun Nisa, de troendes ledare. Och det här visar på hennes dygd radiallahu anha. Och också att hon, mashallah, som Aisha sa, gick exakt som profeten alaihissalam. Och i en annan hadith, hon efterliknade profeten i allt. Hon var den som typ var mest lik honom. Och det här bevisar att både män och kvinnor ska ta efter profeten Muhammed a.s. Och ju mer man tar efter honom, ju bättre är man som människa. Till och med hennes gångstil, hon gick som profeten a.s. När profeten kommer hem till henne, hon ställer sig upp och välkomnar honom på samma sätt som han välkomnar henne. Hon ställer sig upp, går till honom, pussar honom och säger marhaba, välkommen. Och sätt dig på min plats. Exakt som profeten Alisam gjorde med henne. Och då i alla fall så viskar profeten Alisam den här saken. Att han kommer att dö. Vilket fick henne att bli jätteledsen och gråta. Och sen viskar han igen att du kommer vara den första för min familj som dör och ansluter sig till mig. Vilket fick henne att bli glad och att skratta. Taib. Så, och här säger ulema, det här är ett bevis på att han var en sann profet. Ett, att han indikerade på att han själv skulle dö. Och han dog sen en naturlig död. Yani, nära därpå. Och sen vad hände? Han säger att du kommer vara den första från min familj som kommer dö efter mig. Och ingen från hans fruar eller släkt, nära släkt, dog inom de sex närmaste månaderna. Utan Fatima var den första som dog. Hur kunde han veta detta? Och hon var inte heller jättegammal eller någonting. Utan som han alla... Allah Azza wa Jalla berättade för honom. Och hon var den första som dog efter profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Men shahid, vad handlar hadithen om? Att inte berätta hemlighet. Om profeten Al-Islam hade velat att alla skulle få reda på den här saken, skulle han ha sagt den öppen. Att han viskade, det var en hemlighet. Och därför säger Fatima, jag ska inte berätta. Men när han hade dött, kallas, då var, kan man säga, orsaken till hemligheten var borta. Och då såg hon att det var tillåtet att berätta hemligheten. Och då säger här ulema att det finns två sorters hemligheter. En hemlighet som är mu'abbad, den är för alltid. Som vi sa till exempel, intima saker mellan dig och din fru. Ska aldrig berätta för någon. Okay? Och sen finns det hemligheter som är, som vi sa, tidsbegränsade. Som det här med att berätta inte för allt och alla att du kanske är på väg att gifta dig eller business eller någonting sånt. Men när du väl har gjort det, kallas berätta. Hänger ni med? Eller ja, du vet att han har gift sig, berätta. Att han var på väg att gifta sig, att han nu har gift sig. Kallas. Det är inte längre någon hemlighet. Så hemligheter är av två kategorier. Ja. En sista hadith inshallah för idag i detta kapitel. Och det är hadith Thabit att Anas radiyallahu anhu sa att Anas radiyallahu anhu eller Rasulullah alayhi sallallahu alayhi sallam gick förbi Anas när han lekte med några pojkar i Medina. Så profeten alayhi sallam hälsar på pojkarna, säger salam alaikum. Och sen skickade profeten alayhi sallam Anas för att uträtta ett ärende. Och Anas blev lite sen och när han skulle komma hem till sin mamma. Och när han kommer hem till sin mamma så sa hans mamma, vad var det som fick dig att komma sent? Och då så sa Anas att det var Rasulullah alayhi sallam som skickade mig för att uträtta det här ärendet. Och då säger Anas mamma, vilket ärende? Och då så säger Anas, det är profetens hemlighet. Yani det ser hemligt. Och då så säger Anas mamma, berätta aldrig profetens hemligheter till någon. Okej? Okay? Och sen säger Anas, alltså sen när han blev vuxen, han sa, wallahi, om jag skulle berätta denna hemlighet för någon så skulle jag berätta den för dig, jag är Thabit. Eller han mannen som berättar hadithen. Och denna hadith finns också i Bukhari. Kolla här. Profeten al-Islam går förbi en grupp med barn. Och han säger assalamu alaikum till barnen. Det tyder på hans ödmjukhet. Att han lär barnen också den islamiska hälsningen. Många idag, de vill inte hälsa på barn. De säger hej och så vidare. Ge dem salam, lär dem islams hälsning. Så han går förbi barnen, ger dem salam. Och sen skickar han Anas i ett ärende. Han är en liten pojke. Och då säger ulema, det bevisar också att det är tillåtet att skicka barn i ärenden för att uträtta saker och ting. Och om ett barn kommer till dig och säger till exempel, det här är från pappa. Ja, då ska du gärna acceptera. För att det här var någonting som profeten gjorde alayhi sallallahu alaihi wasallam. Och i alla fall, Anas kommer sent hem. Hans mamma säger, vad har det varit? Och han säger, profeten skickade mig. Och hon säger, med vad? Och då säger han, det är hemligt. Och subhanallah, kolla på hans mamma. Hur hon uppfostrar honom. Hemligt. Hon sa inte, berätta för mig, jag är mamma. Det spelar ingen roll. Nej, hon sa, bra. Yani, bra att du inte berättar. Om profeten Alisam säger att det är hemligt, berätta inte. Så hon uppfostrar honom här islamiskt. Att det du gjorde, att inte berätta till mig, är helt rätt. Taib. Så, och sen säger Anas när han blir äldre, han har fortfarande inte berättat hemligheten. Han sa, om jag skulle berätta för någon, skulle jag berätta för dig. Thabit, yani hans student. Subhanallah. Så han tyckte så mycket om sin student. Men tyvärr, det är hemligheter. Hemligheter ska vara bevarade, förseglade och får inte berättas. Nah. Och vi avrundar därför idag och kan ta lite frågor. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.